Vi har åkt med en av Radiotjänst inspelningsbussar ungefär 7 mil i nordostlig riktning från Stockholm upp till trakten av Penningby i Roslagen. Vi har nyss parkerat på ett knotigt gårdstun framför en rödmålad stuga i 2 våningar. En dunge med stora björkar alldeles in på stugknuten reser vajande stegar upp mot hösthimmen och stugbacken går i brungrå och gröna fall och språng ner till en långsmal sjö med breda vassar i gult. Det är kanske 200 meter ner till sjön. I den röda stugan här bor skalde Nils Ferlin med sin maka Henny. Det är nu 4 år sedan som stadsgatornas vagabond och vagant varit bofast här. Han har inte satt något staket omkring sig och han tar gärna emot gäster. Men ändå måste Nisse Ferlin av idag framstå som en eremit för alla dem som i många olika sammanhang var kompis med honom under det oroliga 30-talet. Nuvarande possessionaten Ferlin, som en gång bland annat var elektrisk montör, har med stort intresse följt våra teknikers snabba arbete med dragning av ljudkablar och trimning av inspelningsapparatur. Och det måste i sanningens namn erkännas att han alltjämt ser ut som en ganska stötmisshandlad montör av diverse mänskligt elektriska impulser. Det vore mycket pikant att kunna konstatera det minsta lilla drag av godsägare hos den Ferlin som nu faktiskt äger 24 tunnland i Roslagen. Men det är verkligen inte möjligt. Han har rotat sig på torvan här i samma påvra och lite fräna tistelskepnad som den man ibland tjusades av eller stack sig på bland Klara kvarterens lodare och Vasastans kafésittare för sådär en 20 år sedan.
Hallå boys! Kan ni inte stiga in i stugan?
Jo tack, tack, vi kommer. Och nu är det som sagt artisten som ropar från den lilla fastöverandan där han står med sin ljusa och glada Henny. Så vi går dit. Jaha, ja.
Ja, ni ska stiga in i stugan. Det är bäst att det här sker inomhus.
Jo visst, jag bara försökte att ge lite miljöskildring ute på stugbacken. Sjön där nere, den tjusar mig särskilt.
Ja, det är en fin sjö på alla sätt. En kväll tog jag inte mindre än 8 gäddor.
Vad säger du? Det finns en lång sjö också. Jag vet inte hur länge vi åkt ut efter den.
Ja, egentligen är det 3 sjöar. Det är en gammal vikingaled här.
Säger du? Ja.
Långt uppifrån land kom det folk. De kunde ta sig ända till havet.
Ja, varsågod och stig in.
Tack, tack. Jaha, ja, här är bara jävligt trevligt. Och här sitter du nu alltså som en viking som har vänt hem för gott.
Ja, vad vet man om det? En jäkla ledbruten viking i alla fall.
Jaså, är det skralt med dig?
Ja, det beror alldeles på vad man här ställer till med på vädret.
Vad är det för verk du har då?
Mm, reumatism med hela kroppen också. Och så har ju magen krånglat på mig de sista åren också. Nåja, vi sätter oss väl här i köket.
Jaha.
Ja, jag har ju andra rum också, förstår du. 4 stycken. Men här i köket är sköna stycken. Närmast till spisen och närmast till medicamenten.
Ja, här är inte svårt att trivas. Verkligen trevligt kök. Aldrig någonsin har jag förutsett ett kök med så mycket konst på väggarna.
Ja, det är gamla gåvor från kamrater.
Ja, sannoliken är det inte original allting. Det här var ett bra träsnitt av det. Vad står det? Till morbror Nils från Bertil?
Ja, det är en systerson till mig. Han är bara 17 år. Han är son till kapellmästare Ladisk förresten, som den nog känner nu ser.
Jaha.
Och här är en tala av Högberg, anarkisten.
Ja, men det här sjöstycket, vad är det för någonting?
Det är av Harald Lindberg. Det är ett varvskepp.
Jaha. Med dedikation, säger jag, till ljungmannen på Anton Nils Johan Einar Ferlin från hans tillgivna Harald Lindberg. Mm-hmm. Har du varit sjöman också?
Ja, det var. Sommaren 1915 hade jag en anställning på skolskeppet Abraham Ryber. Mm-hmm. Ja, det heter inte anställning på Abraham Ryber. Alltså, jag gick igenom Abraham Ryber, då var det 4 månader. Sen var jag på barken Anton från Väddö. Roslagens stolthet, som den heter. Och Harald Lindberg också från Väddö. Hans farsa är ju skeppare där.
Ja, varsågod. Vi vill ha en kopp kaffe i varje fall.
Ja, tack. Det ska smaka bra det. Hur länge var du ljungman på Anton då?
Ja, det var en 3-4 månader. Var det. Jag rymde i Ålborg.
Ålborg?
Ja, Ålborg, ja.
Ålborg, det tycker jag låter bekant.
Tack, vad vet ni jag tänker på? Ja, jag har inget Jag går inte för den rena brännen har jag om du vill ha en kaffekassa.
Nej, tack ska du ha. Jag tar hellre vanlig grädde i kaffet.
Ja, det är faktiskt likadant med mig nu för tiden. Jag sköter mig, förstår du, Jan här. Friluftsliv och medicin.
Jaha, ja.
Så den enda kaffekassa jag tillåter mig nu för tiden, det är den här.
Vad är det?
Ja, det heter Flex. Och så är det lite arsenik och strychnin i det förstås.
Arsenik?
Ja, som man ger gamla hästar, ja, som ska bli pigga.
Arsenik och gamla hästar. Skulle det passa som rubrik på dig nu?
Ja, det kanske inte vore så illigt. Den där gamla skraltig Pegasus som jag rider på. Det här med magen, det tycker jag är det konstigaste. Förr när jag bara levde på kaffe, då hade jag aldrig besvär med magen.
Levde du på bara kaffe?
Ja, det kan man nog utan överdrift säga. Jag kommer ihåg när fru Svensson, stockholmspolit, skulle få betalt för kaffe en gång. Vi hade ju krediter.
Ja, det är kanske bäst att upplysa lyssnarna om att Kosmopolit är det kafé eller konditori på Vasagatan som under 30-talet var samlingsplatsen för litteratörer, konstnärer och andra, ja vad ska jag nu säga, andra...
Ja, säg du löst folk. Det var ju bra. Ja, vi var inte sämre än den andra för det.
Nej.
Och Kosmopolit, det var ett bra ställe i alla fall. Nu heter det ju Penfäktan. Vad ska vi veta om det går några penfäktare?
Nej, de kanske inte är så glada åt att sitta under stämpel så att säga. Men du, hur var det nu med fru Svensson på Kosmopolit?
Hon kom alltså och skulle ta betalt och veckokvitsen gick runt borden. Fru Borelius sa hon, 3 kaffe, 2 smörgåsar och 3 vinerbröd. Tar ju vidare på Alfonsson, så, Sig Åsberg, så. Karl Hammer, 5 kaffe, 10 vinerbröd. Och så har vi Ferdin. Jaha, det blir 43 kaffe. Och ett
vinerbröd.
Oj. Det var ju inte så underligt. Så man satt ju där hela dagen.
Ja, jag har hört den där historien förut. Men då berättades det att du protesterade och sa vinerbröd. När tog jag det vinerbröd?
Ja, det är mycket möjligt. För jag drack ju faktiskt bara släka.
Hörru, är det också sant att den enda tillstymelse till fast adress du hade på den där tiden var att du hade dina rakgrejer på Kosmopolit?
Ja, det är absolut sant. Ja, det var en härlig tid, Kosmopolit-tiden. Men det var yngre då.
Ja, du lär ju inte hålla med Hjalmar Söderberg om att det var för jäkligt att vara ung.
Nej, det gör jag inte. För man var ung, då hade man sin hälsa. Och det är ett ofattbart kapital. Så hade man livet framför sig, som det hette.
Ja, men det här var ju ändå på 30-talet. Redan då hade du väl en hel del bakom dig också, inte sant?
Jo, nu hade jag det. Det hade varit en verklig diversarbeten. Ja, bokhandelsmedhjälparen, gospinneriarbetaren, torrmossarbetaren, smidesantlangaren och så vidare. Och på 20-talet var jag ju skådespeleriarbetaren. Så jag sökte mig lite av varje. Men det blev aldrig någonting av det. Drömmen... Före mig vilse.
Ja, är inte det en liten vers av dig? Där jo. Om drömmen före mig vilse. Hur är det den låter igen?
Jo, det låter så här. Månen kommer och solen går. Drömmen före dig vilse. Drömmen från Liljekonvaljå förde oss städse vilse. Tistelstigar och kolnad mo trampade nu med frasad skog. Drömmen från Liljekonvalje år förde dig vida vilse.
Den är vacker den där. Säg, när började du din diktargärning?
Ja, diktargärning, det låter ju lite högt. Men jag skrev vers. Det är som en skolpojke, kompletter och sådär. Om lärarna. Sen fortsatte med det. I 20-årsåldern var jag förresten min egen teaterdirektör i Kylstad. Det var lokalrevyer och kabaréer. Direktör Fabian hette jag då.
I det sammanhanget tycker jag mig har hört talas om att du hade en slags diktarfirma. Hade du det?
Nej. Ja, den där diktarfirman, om det är Anbor och Ferlin du
ja,
menar.
Ja, just den. Ja.
Ja, nej, det kom till senare. Det var i Stockholm det festen 27, 28 och 29.
Jaha.
Vi skrev åt olika musikförlag, texten, så nothäften, dansmelodier var det mest. Nej, det var uteslutande dansmelodi kan jag säga. Ibland var refrängen fixerad och ibland fick vi hitta på den. kunde gå ganska länge då för att få tag på en refräng.
Kan du ge exempel på någon sån där beställning?
Jo, många. Men jag kan ju ta in bara. Det var en gång jag fick det vanliga nothäftet. Det stod präntat med prydliga bokstäver att kompositionen skulle heta Den svarta kavaljären. Ja, det låter närmast som en tango, tycker jag. Det var ju vans med i alla fall så. Men kompositörens önskan sammanföll tydligen inte med musikförlagschefens. För han hade struket. Och över Den svarta kavaljären stod det med tjocka svarta streck. Indra, vals, intermezzo.
Ja, det var verkligen en väsentlig skillnad.
Ja, förklaringen var väl den. För jag tror att man alldeles nyss hade haft en succé. En sak som hette Bodda. Det var ju en melodi i tunga österländska rytmer. Men det här var ju en lätt, nästan glittrande valsmelodi. Det var inte tråkig alls, tycker jag. Det har vi gittat. Det var ju så förfärligt lätt.
Du protesterade alltså?
Protesterade är ju tokig, Gunnar. Protesterade tar sin tid. Och här gäller det att kvickt få pengar i handen. Så ändrade jag att kila upp till stadsbiblioteket och slå upp Indra. För det visste vi faktiskt inte. Ja, Indras dotter hade jag lite kläm på.
Strindberg Strömspel.
Ja, just det.
Eller Strindberg Strömspel.
Ja, ja. Ja, emellertid på stadsbiblioteket blev upplyst om att Indra, det var en gammal indisk stengud. Och det är min själ inte lätt att tänka sig en gammal indisk stengud som svävar omkring en glittrande vals. Eller?
Sprack du alltså på uppgiften?
Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Jag upptäckte så att Indra också var eldens gud. Och då kommer jag tänka på stjärnorna. Och vad finns det för romantik här i världen utan stjärnor? Och finns det inte i slagervärlden? Så jag ritade till Indra, valsintermezzo. Och den lyder så här. Nu vaggar natten ganges vågor in i en djup och sällsam ro. Och medan milda lotus gro går eldens gud på rymdens bro och kastar ut ett fång av lågor som speglar fjärran världens glans och väcker aldrig glömda frågor om vad som före frågor fanns. Och så kommer refängen. Vad är det som är det lättaste? Genom skymningens fred vaggar stjärnljuset ned som ett glitt. Vande färlregn. Men som mörk och allén sitter guden av sten i sitt vita tempelsäng. Han är stillnad av år, det är i hans hår. Han är gammal som sång och säng. Men i skymningens fred vaggar stjärnljuset ned som ett daggfin färlregn. Ja, så var det.
Hörru, var din beställningsdiktning alltid bunden till givna melodier?
Nej då. Ibland skulle man kunna säga att den var bunden till givna situationer.
Så?
Ja, det fanns ett café-restaurang i Göteborg. En gång det finns kanske kvar som heter Fustenhov. Det fick jag ofta betala de hyggliga servitiserna med en dikt. Så en liten väs fick jag kaffe. Och ibland när jag såg som värst uttångade ut kunde jag få en hel middag. Ja, det var hyggliga räntor där på Fustenhov.
När var det där?
Det var 26, sommaren 26. Ja, jag bodde rätt länge i Göteborg förresten. En målare som heter Harald Hammer, om du känner till honom. Vi kamperade tillsammans en hel liv. Jag skrev dagsvers och han ritade till de där dagsverserna. Och så sprang jag på tidningarna och försökte sälja. Men det var en hård marknad. Ibland hade jag ända till fyra olika aktualiteter att bjuda på. Och de kanske inte tog en enda.
Men om de tog någon, vad fick du betalt då?
Ja, 15, 20. En gång kom jag ihåg fick vi ända till 25 kronor. Men det var ju med täckning till.
Jaha.
Det var ett hårt arbete i alla fall.
Kan man få höra en dagsvers från den där tiden?
Ja, jag kan läsa en brasseljack, eller rättare sagt om. Kommer du ihåg att Brassel Jack hade en sväldkonstnär, Sidi Hassan en gång som han...
Ja, Sidi Hassan, ja, det kommer jag ihåg.
Ja, här har honom i bur och folk skulle titta på honom. Ja. Jag tyckte jag kände mig lite släkt som en kollega med honom. Men vi hade, ja, vi hade ju knackigt där nere. Så. Svällkonstnärer kommer jag ju förstå. Då skrev den här som Hammar gjorde en bra teckning till. Målaren på vindskupan diktar om Sir Hassan, svällkonstnären. När slantarna tryta i kassan och brödbristen ligger på lur. En visa till dig, Sir Hassan, som sitter och svälter i bur. Hur känns det att vara besviken sådär som en blå indian? Du skrämmer väl inte publiken och skriker och lever fan? Det sägs att det är ett spektakel det där. Men det är inte lätt. Och nog för det är ett mirakel ifall man betänker det rätt. På den, i vars ögon det sitter, de skyltar som hungern sträckt ut. Att folk kan ha tid till att titta, det såg man väl aldrig förut.
Ja, det där kan man verkligen säga visar på något mer än en tillfällighetsdiktare.
Ja, det var väl egentligen i Göteborg som jag började skriva för egen del, som det heter. Och jag hade väl en liten tanke på att bli författare så småningom.
Men din första diktsamling kom ju inte ut förrän 1930.
Nej, jag var ju aldrig så säker på mig. Dödansen hade kanske aldrig kommit ut om inte min svåger, aktuarie Selén, hade stått i med mig så.
Ja, det där har man hört. Det var slumpartat på något sätt. Var det inte det?
Ja, det var så att Selén, han var både skol- och klasskamrat med Karl Asplund. Och han tog mina dikter en dag när jag hade skrivit ner dem. Och gick hem till sin gamla vän. Men Asplund var inte hemma, han var i Italien. Så vi såg oss hoppa ner till världen dikterna i brevlådan. Och det låg det i ett halvt år, tror jag. Men så när Asplund kom hem så var Selander och Silverstolpe nere och mötte honom i centralen. Och följde honom hem och där läste de dikterna som låg i brevlådan. Så det här var strax före jul 29. Selander var litterär rådgivare hos Bonnier då. Så ringde han mig och sa att Bonnier inte hade någonting emot att ge ut dem. Men nu var det ju lite nära, allt för nära julen, så vi beslöt att vi skulle vänta till våren. Så det kom alltså 30 våren.
Och den våren blev du skald?
Då blev jag skaldarna.
Säg Nisse, vad svarar nu skalden Ferlin på frågan? Vilken är din allra bästa dikt?
Jag har funderat en hel del på den här saken, hur jag ska svara. Och jag tänkte försöka vara lite salomonisk.
Låt höra, Salomo Ferlin.
Jo, jag har en liten dikt, en inneboende. Ja, egentligen skulle den hetat Burr, eller som en inneboende. Och den dikten tycker jag uttrycker min vantrivsel i tillvaron och i samhället. Den olustkänsla som är så ett med Nils Ferlins diktning har här fått ett utomordentligt uttryck som en kritiker skrev en gång. Brr, jag är som en inneboende. Jag hyr ett möblerat rum. Värdinnan är mäkta troende. Hon fyller varenda tum i mitt rum med bilder och tänkespråk. Med fula och tarvliga bilder och dåliga tänkespråk. Jag sitter med hängande armar, jag sitter med ryggen i trum, medan skymningen rullar sitt dunkel ljus som en valsmelodi kring mitt rum. Jag gäspar, världsförlåt. Mitt hjärta är sjukt och nervöst. Jag löser en korsordsgåta som ännu ingen har löst. Ja, de pratar om mig i huset, att jag varken ser eller hör. Men vinden hör jag och suset i almen där utanför. En fågel ser jag som irrar långt bortom hank och stör. Jag sitter och stirrar och ingenting kommer mig för. Jag är som en inneboende som fryser jämt i sitt rum. Och jag är som en dåligt pressad växt i ett. Ja, det var alltså den ena hälften av min sarm. Den andra hälften är nog fler som känner igen från grammofon. Den heter En valsmelodi. Ta den gärna som mitt allra bästa, ärade publikum.